Hej fina ni! Till skillnad från förra veckan så känns det mer levande idag att prata om vårt fantastiska kontor här på Kvarnholmen i Stockholm. Det är så gosigt att sitta här. Jag som har rest runt en del tidigare i mitt liv och flängt och farit hej vilt, jag bara älskar att ha ett kontor att gå till nu under tiden jag är i Stockholm. Speciellt på grund av människorna som sitter här. Det är två bekanta till mig som har det här kontoret som jag inte umgås med så mycket sedan tidigare. Men jag alltid liksom vetat vilka de har varit och alltid velat lära känna dem lite bättre. Och nu får jag det. Det är helt perfekt. Jag jobbar med exakt det jag vill och umgås med exakt dem jag vill. Fin gemenskap, det är ju bland det finaste vi bara har, hörni. Och på tal om fint, hörni. Nu har mina underbara bästa samarbetspartners, Dina Försäkringars, fina erbjudande avslutats. Och jag väntar på att få svar om vilka som blir de lyckliga vinnarna av ekonomisk spons här i höst 2023. Jag lovar att hojta till när de bestämmer sig vilka föreningar som får möjlighet att göra något extra skojigt med en liten extra slant här i höst. Så spännande. Nu till veckans avsnitt, hörni. Aron Andersson, han är en svensk äventyrare och föreläsare. Han gästade idag Lyckopodden för att berätta mer om sitt liv som äventyrare och samtidigt rullstolsbunden. Som 10-åring drabbades Aron av en elakartad tumör i ländryggen och efter en rad olika operationer hamnade Aron till slut i rullstol. Trots sin funktionsnedsättning så har han aldrig gett upp sina drömmar. Han har bland annat bestigit Kebnekaise i rullstol, gjort flera Ironmans, skidat i Svalbard, deltagit i Vasaloppet, kört 100 maraton på 100 dagar och mycket, mycket mer. Aron är en inspiration för många då han gång på gång bevisar att det inte finns några gränser för vad man kan uppnå om man har passion och målmedvetenhet för det man gör. Han är också förespråkare för funktionsrätt och för att öka förståelsen för funktionsnedsättningar. Idag gästar han Lyckopodden och vi pratar bland annat om vad skillnaden på motivation och hotivation är. Varför Aron tycker sårbarhet är så klurigt. Om vilka olika typer av kosthållningar som fungerat bäst för oss. Och varför det är så läskigt när relationer utvecklas. Varsågoda. Varmt välkommen till Lyckopodden säsong 5, Aron Andersson!
Tack! 5 säsonger, det är bra jobbat alltså.
Visst!
Ja, imponerande.
Ja, jag har gjort 2 av dem tidigare. Så det här är min 3:e säsong.
Var det någon annan som körde podden innan?
Mm, det var en annan kille som heter Fredrik Ankarsköld som drev den innan faktiskt.
Ja, du bara snodde den.
Den kommer jag snodde den. Nej, jag fick förfrågan faktiskt om jag ville ta över den.
Ja, kul.
Och det ville jag ju såklart.
Tvekade du någon gång?
Alltså vet du vad, det är typ det enda beslut jag aldrig har tvekat på i mitt liv.
Cool.
Ja.
Och det var bra.
Ja, alltså jag älskar den här podden.
Mm.
Jag tycker att det här är den bästa podden.
Vad är så bra med den då?
Ja, men jag tycker det är ett så viktigt ämne. Alltså lycka och välmående. Alltså finns det något viktigare egentligen än att må bra i livet? Och jag tänker att det grundas i så mycket. Alltså det grundas ju i att så här, vara snäll mot andra. Det grundas i att om du är lycklig så vill du bidra till samhället. Du gör snälla saker. Och alltså, lycka generellt, jag tycker att det går... Men nu har jag drivit i liksom 3-4 år den här podden. Det går liksom bara tillbaka till att säga, okej, men vad är viktigast i livet? Jo, det är ju att må bra.
Det ligger någonting i det. Nu har du ju sålt in den här podden till mig. Nu får jag börja lyssna på den.
Ja, exakt.
Erkänna att jag inte har hört ett avsnitt innan.
Nej, det är den. Ja, det får du verkligen börja göra.
Åh, fasiken, nu får jag lyssna.
Ja. Så du är 3:e avsnittet här den här säsongen, säsong 5.
Vilka har du haft innan mig då?
I den här säsongen så har jag haft Anders Hansen.
Ja, snyggt.
It's pretty big.
Ja, cool.
Och Ida Östensson.
Jag vet inte vem det är riktigt.
Nej, hon pratar om mycket jämställdhetsfrågor, feminism och sånt. Ja. Så att det är 2 stycken rätt stora namn.
Ja, verkligen.
Så det var kul.
Coolt.
Mm. Och nu är Aron, det är inte heller så dumt. Det är också
det är en ära att få vara med här efter de här 2 stora namnen.
Ja, men det är en ära att ha det här. Jag vet det. Superkul. Ja. Jag lyssnade på ditt sommarprat i morse.
Ja. Den gamla rackaren.
Den gamla räven. Ja, tänk att uppdatera mig lite här på dig och på vad du har gjort. Och då är det rätt rolig start, måste jag säga, på sommarpratet.
Ja, det är kanske inte alla sommarprat som börjar med att man berättar när man bajsar på sig. jag tror jag inte menar. Det.
Nej, det var väldigt speciellt att så här, du åkte kälke i Antarktis i typ 29 minus och det var iskallt och så skulle du prutta. Och så kom det lite mer.
Ja.
så du bajsade på dig i Antarktis.
Det är ett av mitt livs stoltaste ögonblick.
jag förstår det. Det känns som att du är lite så här skojare och storyteller. Är du det?
Ja, men det får man väl vara ibland. Alltså,
ja.
Tar man allt för allvarligt så tycker jag inte att det blir så roligt längre. Alltså det går ju liksom. Jag klarar inte det i alla fall. Jag behöver kunna skoja om saker för att det ska bli lättare ibland när det är tufft liksom.
Ja, men livet blir lite lättare när man... När man har lite kul.
Ja, för fan.
Jag tänker att det kanske var... Var det Pia som du pratade om i sommarpratet? Var det hon som fick dig att liksom... Se saker på ett lite positivt sätt? Det kändes som det när du pratade om henne i sommarpratet.
Ja, men kanske. Det är en härlig förlur, Pia. Mm. Och för att någonstans ge lyssnarna lite... Vad ska man säga? Förstå den storyn. Förstå vad du menar så. Och så grejen var den att så här, jag hamnade i rullstol när jag var liten. Jag fick cancer i bäckenet, opereras och sen kunde jag inte sitta på ett år. Så hamnade jag på ett så här rehabläge på Gran Canaria. Och där var någon så här ledare Pia då som skulle försöka så här, ja, men få mig att prova hennes rullstol. Och jag var väldigt så anti. Jag tänkte att sitter man i rullstol är man handikappad och man är deprimerad och livet är kört typ. Det var liksom det jag verkligen genuint trodde jag det.
Mm.
Jag tänkte att så här, man kan ju inte sitta i rullstol, då har man ett färdigt liv.
Mm.
Och så, ja men, pushade hon ändå mig där gradvis under det här rehablägret som jag var där och bara testade hennes stol. Och jag var ändå ganska nöjd med att gå med rollator och tänkte att den där rullstolen vill jag inte testa. Hon var också lite så här klämkäckt för glad på något sätt, tyckte jag lite i min värld. För jag tänkte att så här, man kan ju inte vara så där glad om man sitter i rullstol, det är ju bara fejkat.
Ja, men du berättade det också, att hon var så här, god morgon, hur är det läget? Alltså, överpeppad nästan beskriver det henne som.
Ja, jag var lite så. Och till slut provade jag den där förbaskade rullstolen och kände ju ganska på en gång att fan, det här är ju bra grejer. Det är ju jättebra att kunna rulla fort med den här stolen och sådär. Och det fick mig också med att men, ändra mina tankar och fatta att det här är ju bra med rullstolar. Och sen, också någonstans förstå i livet så här, men, att ibland måste vi göra de här sakerna som är lite läskiga. Och den här rullstolen var ju väldigt, väldigt läskig.
Ja, det var läskigt. Okej, det kan man göra grundades i.
Det var ju så mycket i min så här självbild med att jag kan gå, jag är inte handikappad. Och sitter man i rullstol, då är man handikappad och då är livet kört någonstans. Det var väldigt starkt i min självbild. Så att jag var väldigt skraj för det.
Fattar det. Modigt så. Att du hoppade in i den då, testade.
Ja, jag vet inte om jag var så modig egentligen. Nej. Jag blev ganska pushad av Pia där.
Du var tvingad.
Men till slut sen, jag kanske tog lite mod till mig i alla fall. Då var det något som förändrade mitt liv till väldigt stor grad.
Ja, verkligen. Ja. Vad tycker vi om sådana här överpositiva människor då? Gillar vi det? Eller är det liksom provocerande? Eller är det nice?
Jag kan tycka att det känns lite beror på var de kommer ifrån i sin positivitet någonstans.
Ja.
Och jag kan tycka att det känns påklistrat ibland att det blir för mycket. Men någonstans om det så här känns genuint att man är så på riktigt, då tror jag att man köper det.
Mm.
Men de som känns så som att de måste slita för att vara så och att det inte blir hållbart eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag liksom förklarar mig ordentligt här.
Mm.
Men om det är genuint och känt att personen verkligen är så, då tror jag att man bara köper det på något sätt. Eller jag gör det i alla fall.
Mm.
Däremot känns det så här påklistat. Det känns det så här att de försöker spela någonting.
Mm. Håller helt med.
Tycker att det blir konstigt.
Jag tror det handlar om det. Om det är genuint eller inte. Alltså om man märker det, tror jag också. Att så här, ibland kan man märka, eller jag kan ibland uppleva det. Att folk kommer till mig som har lyckopodden då. Om jag ska vara så här superlycklig hela tiden. Att de kan komma till mig och så här. Ah, det
men
regnar.
Du har väl aldrig en dålig dag?
Nej, aldrig.
Det är ju lyckopodden för fan.
Ja, exakt. Jag får aldrig vara ledsen eller gråta. Eller nej, det går inte. Ja, men då kan folk komma till mig och så här. om det regnar ut så bara, det regnar ut det. Men vet du, jag bryr mig inte om det. Alltså det gör ingenting för mig att det regnar. Jag gillar när det regnar. Alltså regn, det är verkligen. Alltså jag älskar det. Alltså nu är det snart höst. Det ska bli så härligt med höst. Men typ sådana människor. Och då känner jag mig så här. Men vad menar du nu? Alltså det är så påklistrat. Men däremot kan det ju komma folk som har liksom en härlig inställning till livet. Ja. Och liksom vara positiva på ett sätt som är genuint. Att man märker att så här. Ah,
men har du haft sådana överpeppande gäster? Som du känner bara, det här är inte genuint. Det här känns konstigt. Ja. Du behöver inte nämna några namn.
Nej,
så, men...
det kommer jag inte göra. Men svaret är ja. Det här är faktiskt.
Men det måste vara svårt att intervjua då också. Om det bara känns fake allting.
Ja. Jag får inte, jag tycker inte jag får ett riktigt djup i de intervjuerna. Alltså jag kan som inte få någon kontakt med de människorna på något sätt. Att det är svårt för mig att så här, men vem är du? Släpp ner den där positiva masken. Och vem är du på riktigt? Och då vinner på sig, men vad är lycka då? Alltså... Alltså för mig är ju det, gud, det är som att jag pratar, jag tar över.
Nej, men berätta, jag vill höra. Jag är ju trött att prata om mig själv.
Ja, jag är berätta. Också trött, jag vill också höra med andra. Men, ja. Nej, men för lycka för mig är ju just det att typ kunna vara tillsammans i jobbiga stunder. Alltså att kunna dela jobbiga stunder tillsammans. Alltså att gråta tillsammans, att också skratta tillsammans, men också att vara arg tillsammans eller svartsjuk ihop eller du vet, vad det nu kan tänkas vara. Det är vackert för mig. Och det är läkande, tycker jag. Och det gör, tycker jag, att livet blir vackrare.
Och då... Så för det handlar det mycket om hela tillsammanskonceptet.
Ah.
Ja. Dela med någon.
Ja, ah, tillsammans, gemenskap, social kontakt.
Och det kan vara allt från en vän till liksom, om man har en relation med eller allt däremellan.
Ja, och helst liksom... När man, alltså det finaste är ju när man kan möta. För vänner och relationer, de väljer man ju ganska mycket. Men det fina tycker jag också när man kan möta någon på gatan. Där man kan så här mötas och få ett fint samtal, ett sårbart samtal. Eller att man hjälper någon, eller du vet, att man får det här mötet.
Få ett sårbart samtal med någon man möter på gatan. Nu blir jag lite skeptisk.
Ja, men det kanske inte är så här att man bara... Jag är slut med min pojkvän. Men det kan vara... Ja, men ett, när jag var faktiskt här, i närheten. Ja, här var runt hörnet då, och handlade på Hemköp här på Kungsholmen. Och då så hade jag... Han har två feta kassar. Och så började en gå sönder. Och så såg jag den på väg ut till butiken. Så jag bara, helvete. Och så bor jag på Lille Essigen. Så jag bara, men jag klarar det. Det går bra. Skitsamma, du vet. Och så kom den en kille och bara, men du... typ, din påse har gått sönder där. Jag bara, jag vet, jag funderar på om jag ska gå in och köpa en ny påse eller om jag ska gå tillbaka, eller du vet, så här, var jätte så här, babblig i mitt huvud. Och så han bara, men vet du vad, ta den här tygpåsen, du får den av mig typ. Jag bara, tack. För mig var det lite sårbart, fint.
Okej, okay. Oh, fair enough.
För jag stod där och du vet, visste liksom inte vad jag skulle göra och var så fan, påsen och bara, ska jag göra nu, ska jag gå in, ska jag inte gå in, och kände mig lite sårbar. Och så kom han och bara, här, ta den här tygpåsen.
Men det är väldigt fint när man vågar liksom vara sårbar med folk, inser jag nu när du säger det. Jag tycker inte jag är det så mycket, men eftersom jag sitter i rullstol så är en del saker i vardagen ganska struligt.
Mm.
Typ bära matkassar, som du säger.
Just det.
Och jag vet, för något tag sedan, det var vinter ute, jag hämtade ett paket på ICA, jag ska försöka ta med mig det här paketet. Och rullstol och snö är en så brutalt dålig kombination. Ja, men så, du sa innan att jag, så här, men jag har skidat till Sydpolen. Liksom, och det fixar jag för att då har jag utrustning för det. Men till vardags att ta sig runt med rullstol i snö är helt så här, hopplöst.
Ja, det måste ju vara värdelöst. Du vill ju inte hänga i Norrland.
Nej, men Norrland är nästan bättre än Stockholm. Uh-huh. För här bara töar det hela tiden.
Ja, det är klart.
Du vet, när man har plogat och det är kallt, då är det ju lugnt.
Det är sant.
Men det här jävla tön vi har i Stockholm, det är ju den värsta liksom, att köra. Eller står det och ny snö och sånt där. Ja.
Mm.
Skitsamma.
Mm.
I alla fall, jag skulle hem med det här paketet och jag sitter fast och det går inte. Och jag tänker, jag får klara mig själv. Men så kommer någon kvinna och så här, stannar med en bil bredvid och bara, hej, behöver du hjälp? Så här. Och då vill någonstans så här, mitt ego eller vad man ska kalla det, säga, nej men jag fixar det här själv, det går bra och sådär. Ja, men och då tränar jag. Jag försöker aktivt träna på att tacka ja till hjälp.
Ja.
Och jag har ju någonstans här jobbat mycket på att lära mig klara allt själv. Jag fixar ju typ allt själv. Och jag vill inte ta emot hjälp, men jag tränar på att ta emot hjälp.
Mm.
Så jag tackar ja. Och så får jag hjälp och det löser sig och det är mycket enklare för mig. Och någonstans blir den här andra personen väldigt glad att få hjälpa till.
Exakt.
Också. Någonstans gör ju henne en tjänst genom att ta emot hjälp.
Ja.
Lite på något sätt så.
Verkligen.
Så att jag försöker träna på det där.
Ja, men gör det. Det är fint. Och det är, som, det är ju sårbart också att faktiskt våga ta emot hjälp och inte säga jag klarar, jag är stor och stark och jag klarar det själv. Och kanske speciellt som man, jag vet inte, kanske man är ännu lite mer av den så där stor och stark grejen i
kanske,
sig.
Kanske, jag vet inte. Jag har aldrig provat vad tjejer,
så jag har inte provat vad man. Men vi pratade om det lite innan här, lite så här könsroller, så jag är väldigt inne på könsroller för tillfället. Ja, jag skitsamma. Men hur som helst, att kunna både ta emot hjälp, för som du säger, det blir en gåva till dig, men också en gåva till henne. Att hon faktiskt får hjälpa till.
Mm.
Och det blir liksom ett fint möte, så det är samma sak.
Ja, om det finns något. Finns något fint i det där?
Ja, det finns något fint i det där. Ja, nu har vi hållit på här. Nu är jag helt utanför min mall här. Men det är kanske bara bra.
Tänk att det blir roligare intervju så.
Det blir ju det. Vilken är din bästa egenskap som du uppskattar mest med dig själv?
Jag tror att det kan vara skillnad på bästa egenskap och egenskap som man uppskattar bäst med sig själv.
Aha.
Jag tror att det kan vara två olika saker.
Okej, okay, berätta.
Jag tror att min bästa egenskap, eller det jag är bäst på, är typ så att pusha mig själv.
Ja. Ah.
Och någonstans är men kunna klara av ganska extrema saker.
Mm.
Ja, men som jag pratade med min så här manager Erik häromdagen. Han har någon till sina nära vänner som har gått upp på Kebnekaise.
Mm.
Och så sa den här liksom, ja men ändå så här relativt vältränade personen så här, men hur fan klarar du av att ta sig upp här? Och Erik bara, han har inte gjort det en gång. Han har faktiskt gjort det tre gånger bara så att du vet. och någonstans, anledningen till att jag fixar det är ju att jag är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att pusha mig själv.
Mm.
Så rent fysiskt.
Just det.
Och klara av saker som blir extrema och bara hitta sätt att finna energi någonstans djupt i kroppen och bara kunna orka. Mm. Det är kanske min bästa egenskap. Och det är också något som så här, inspirerar många och som ger väldigt mycket.
Mm.
Sen om det är den egenskap som jag är mest stolt över, det vet jag inte.
Nej, okej.
Okay. Jag tror det kan vara olika saker.
Varför är du inte mest stolt? Eller är du stolt över något annat då?
Jag vet inte vilken egenskap jag skulle vara mer stolt eller som jag är mest stolt över. Men jag tror inte att det behöver vara samma.
Nej, det kan du inte behöva.
Alltså, jag tror jag kanske är mer stolt över att så här, jag är bra på att så här, vända dåliga situationer till något positivt. Mm. Men sen när man är typ i en risig situation och försöka se, okej, men vad är positivt i det här? Vad kan jag lära mig av det här? Och den sortens egenskaper tror jag att jag kanske är mer stolt över, egentligen.
Mm, fattar. Mm,
och den kanske inte ger världen så mycket, egentligen, men det ger mig mycket.
Ja.
Och det är något jag är stolt över att kunna göra.
Ja, det fattar jag. Ja. Ja, för du har ju verkligen varit med om liksom, utmanande situationer. Du har själv satt dig i mycket utmanande situationer.
Ja, det är väldigt mycket frivilligt så.
Ja, precis. Alltså verkligen. Jag tänker,
självförvållat.
Självförvållade svåra situationer. Ja, men du sitter ju i rullstol och har gjort sedan 8 år.
Ja.
På grund av en cancer. Och det känns ändå som att du har ju som sagt klättrat, eller du har ju ens gjort, jag vet inte, klättrat, gått, rullat upp för Kebnekaise, och du har seglat en herrans massa, och du har en massa VM, och jag vet, du får nästan berätta själv, du har massa olika typer av vinster. Jag ser, jag måste skriva ner dem här, alltså, när jag lyssnade, jag bara, det var segling och det var friidrott och det var allt möjligt som du har, massa guldmedaljer,
ja,
och paralympiska
mitt
medaljer.
Liv har varit lite så här två delar.
Ja.
Eller tre delar kanske. Först när jag var liten så hamnade jag i rullstol när jag var 10 ungefär. Började idrotta jättemycket. Och idrotten blev mycket så här min väg tillbaka till livet. Det var så här friidrott, det var källkockor, det var segling, alla möjliga grejer. Ja, körde på med det, var med i Paralympics, var ändå duktig så. Vart lite junior-VM och lite sånt där. Men sen skadade jag en höft. 2012 blev det, opererade den. Och i den vevan så, vad heter det, var jag tvungen att lägga av med friidrotten, som var min så stora idrott i livet. Och tänkte, kan inte fortsätta med den, vad gör jag nu, och sen var jag utmanad av en kompis och besteg Kebnekaise. Gjorde Kebnekaise 2013. Och det var ju svinjobbigt och jättetufft på alla sätt, men jag klarade av det.
Rullade du då, eller gick du? Eller?
Nej, rullstolen funkade i typ 50 meter.
Uh-huh.
Jag gick på krycka, jag drog mig fram på armarna och jag kröp när det var som värst.
Okej, okay, shit.
Så att det är en långsam process. En så här, inom situationstecken, så normal person går upp på Kebnekaise på kanske 10 timmar. Mm. Upp till toppen och ner igen. För mig tog det, tror jag, 28 timmars aktiv tid.
Oj, shit.
Så att det var...
Är det 10 timmar upp och ner? Eller en timme en väg?
Nej, tur och tur.
Tur, okej. Okay. Mm. 28 för er och tur och
ja,
tur.
Ja, så nästan så här en tredjedel. Så, eller så här, tre gånger så långsamt liksom.
Ja, så sov du någonstans? Och...
Ja, men då hade vi tält med, så sov vi på vägen. Och det blev någonstans här början på min äventyrskarriär.
Mm.
Och i år nu faktiskt så firar jag 10 år som äventyrare.
Men gratulerar!
Tack. Ja. Det känns väldigt roligt.
Ja.
Och sen dess har det blivit alla möjliga projekt.
Mm.
Ja, men allt ifrån som det inledde med där och bajsa på sig på Antarktis. Projektet var skidat till Sydpolen.
Det var inte projektet, var inte att bajsa på sig.
Det var projektet.
Det var målet.
Det var reklam för några nya baby wipes som ska vara väldigt så här, skonsamma för stjärten och funkar i minusgrader.
Exakt.
Nej, men så det har jag gjort. Jag bestiger Kilimanjaro. Jag har varit och klättrat på Elbrus i Ryssland. Jag har gått upp på Galdhøpiggen i Norge. Fuji i Japan. Jag har simmat till Åland. Jag har kört massa Ironmans. Jag har cyklat hela Sverige. Jag har cyklat till Paris. Jag har skidat på Svalbard. Jag har slått svensk rekord i mest fallskärmshopp på en dag. Jag har flugit paragliding. Mm. Alltså, ja.
Det jag menar, listan kunde göras lång. Alltså när jag hörde dig prata också, jag bara, men gud, ska jag komma ihåg något av det här? Alltså, det var bara hur mycket som helst som du har gjort.
Ja, men det har blivit en del. Så.
Är prestation viktigt för dig?
Jag tror att det kanske var viktigare än vad det är längre. Någonstans.
Varför var det viktigt?
Att, i början tror jag att det handlade kanske om att bevisa både för mig själv och för andra att så här, men jag kan göra de här sakerna.
Mm.
Fixa det.
Mm.
Och sen tror jag att det har blivit mer att nu för tiden handlar det om att flyga, eller så här, vad heter det? Men göra projekt som jag själv njuter av och få upplevelser för mig själv.
Mm.
Och även kanske ta med andra på de upplevelserna. Så.
Mm. Var det inte så förut? Förut gjorde du det för att bevisa något.
Ja, men mer, kanske eller? Mer bevisa i alla fall. Och också för mig själv och se, fixar jag det här? Klarar jag det här?
Mm.
Är jag tillräckligt hård för att fixa den utmaningen?
Är också på grund av rullstolen att du så här, ser att du ändå vill klara av liksom saker som hindrar vanliga, eller vad man ska säga?
Jag vet inte riktigt.
Mm.
Jag vet inte om det spelar så mycket roll med rullstolen. Jag kanske hade gjort liknande saker ändå.
Okay.
Eller inte, jag vet.
Nej, men vem vet?
Nej, vem
det går inte att säga.
Det är omöjligt att svara på. Ja. Liksom.
Men det är ju den klassiska prestationsbubblan där. Att man gärna vill prestera, känns det som. Alltså det, jag har ju också varit inne i den.
Ja, och det är ju kul att prestera.
Ja.
Det är ju en väldigt härlig upplevelse att klara av någonting.
Mm.
Och jag säger att det är verkligen inget fel på det. Det är ju fantastiskt att prestera saker. Mm. Det är helt otroligt kul det ju. Och sen kanske också lite så, men varför gör man det så länge? Det gäller att någonstans ha en bra motivation i det för en själv så.
Mm.
Och kanske en hållbar motivation.
Ja, så att man gör exakt vad man gör för ett anledning. Att man kanske gör det för sig själv. Kanske inte för att bevisa något för andra.
Nej, men precis. Jag tror ändå att det är lite nyttigare.
Mm. Så. Mm. Varför äventyrar du där då? Eller äventyrar
bra fråga. Nej, men ja, jag kom precis hem från Zermatt.
Just det.
Nere i Schweiz.
Just det, jag såg jag
var där i förra veckan och klättrade och tränade inför att bestiga Matterhorn.
Just det.
Det här, du vet, Toblerone-berget.
Ja.
Du har koll på det.
Ja.
Och jag var där nere och tränade. Och målet och projektet då var väl att så här, se, jag vet inte, kan jag ta mig an Matterhorn? Kan jag klara av det?
Mm.
Och det var som ett test nu för oss att se, funkar det med mina förutsättningar? Eller behöver jag träna något nytt? Behöver jag lära mig något för att kunna klara av det här? Så jag var där nere och tränade med ett gäng guider som skulle liksom bedöma det här då, och klättra i liknande terräng och sådär. Och det gick väldigt bra. Så att planen är då att ta Matterhorn nästa sommar.
Kul.
Så det ligger på här.
Ja. För du pratar också i det som pratar om den här tomheten som lätt infinner sig. Du pratar ju om det här att du presterar, men att du upplever ganska tomt ändå.
Ja, jag tror inte jag upplever samma tomhet längre, ska jag säga.
Mm.
Jag har blivit bättre på att så här, njuta av vägen dit. Men det där kommer jag ihåg något som... Så där var det verkligen när jag var yngre.
Mm.
Speciellt när jag tävlar friidrott. Så jag kommer ihåg att jag som 13-åring vinner guld på junior-EM. Och på EM:et, jag tog 4 guldmedaljer på EM:et.
Shit.
Och det var en fantastisk känsla varje gång man kursade mållinjen. Man var såhär, yes, wow, jag vann, jag gjorde det. Men bara en liten stund senare så kom också den här känslan, bara, jaha, var det inte mer?
Ja, precis.
Och det var så här, vad fan, aha, okej. Ja, hur löser vi det här? Hur fixar vi den här tomhetskänslan?
Mm.
Nej, men vi vinner något mer.
Ja.
Eller vi vinner något större.
Exakt.
Så här, det räcker inte att vinna EM, man måste vinna junior-VM. Man måste göra det. Så gjorde man allt de där grejerna. Och sen hjälpte det inte.
Mm.
Och så var det såhär, vad fan.
Ja.
Så.
Vad lärde du dig av det då?
Ja, men alltså, många i så här, intervjuer och sånt säger ju att så här, men okej, lärdomen kom som en så här blixt från klar himmel, eller man,
ja,
var det den här någon sorts grek som, eller vad det var, som fick ett äpple i huvudet och så bara, kom hela lärdomen liksom.
Ja, just det.
Kommer inte ihåg vem det var.
Men, det låter bekant.
Ja, men precis, något sånt där. Det är ofta så historier berättas, tycker jag. Men jag tror sällan att det är så historier är i verkligheten. Det blir en bättre historia berättade så. Men jag tror att många lärdomar kommer ju över tid. Många små saker vävs ihop till en lärdom. Och för mig handlar det väl bara om att prestera en jävla massa. Och för varje prestation någonstans fatta att okej, men jag vart inte lyckligare över det här. Mitt liv vart inte bättre. Det är liksom... ja.
Det var det som var lärdomen.
Men det vart ingen större skillnad. Men om jag däremot kunde verkligen njuta av resan och upplevelsen på väg till prestationen, då vart det inte samma tomhet i prestationen.
Nej, precis. Ja, jag på det.
Och sen tror jag också det finns de här... mer klassiska så här, dopaminbaksmällorna som man har börjat prata med om att det här, man har ett stort projekt som man njuter av och så tycker det är häftigt, så man ändå njuter av resan på vägen dit. Men sen när man är klar med det så blir det ändå väldigt tomhet. Och det handlar mer om, tror jag, så här, hormonellt, om kanske hur vi funkar. Så att då är det kanske bra att ha något annat man kan jacka på.
Ja,
exakt. Man kan flytta fokus till.
Verkligen.
För annars så går från att ha totalt fokus på någonting till att bara ha inget fokus alls. Det blir också väldigt konstigt.
Ja, och det visar liksom någon slags, när tomheten du beskriver, det visar någon slags så här, med människans inre mekanism, hur vi fungerar. Att så här, vi vill ju sträva mot någonting, uppnå någonting, göra någonting. Vi vill ju ha de här målen att se fram emot, som du säger. Och det är nog supersunt för lyckan, välmåendet, att ha det. Men som du säger, att kanske inte bara ha det. Att, så här, att det är det som är fokus, utan man... också njuter på vägen dit, och att man kan ha kanske flera sådana projekt igång samtidigt.
Ja, och jag tror,
längd, liksom.
Tror det stora problemet i det vi gör är att vi någonstans lägger all lycka framme i målet.
Precis.
Och vilket också blir väldigt destruktivt, för skulle vi inte uppnå det där målet då? Ja, men får vi inte vara lyckliga då?
Exakt, vad händer då?
Nej, men då får vi inte vara lyckliga.
Det blir
sårbart. Något annat. Ja. Det blir väldigt skumt.
Ja.
Så jag tror att det är jättebra, stora, häftiga mål. Och jag tror också någonstans här, ju större mål, desto häftigare blir resan dit.
Ja, verkligen.
Desto mer resa har vi att njuta av. Ja, så. Om vi nu är duktiga på att påminna oss själva om att njuta av det.
Ja, precis. Hur gör vi det då? Hur njuter vi av vägen till målet?
Men genom att göra något vi faktiskt gillar.
Ja.
Tror det handlar jättemycket om. Och också påminna oss själva om det. Och inte bara, alltså, flytta fokus från målet till här och nu. Och det är någonstans här lättare sagt än gjort, såklart.
Det är såklart.
Men jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara titta där fram och tänka, kappa dit så här. Och det är så lätt att fastna i det där. Speciellt om man som kanske som elitidrottare, eller om man liksom driver företag eller vad det än är. Om man är en så här högpresterande bransch och tänker att jag måste bara fram dit.
Precis.
Utan istället vara mer här och nu och foka mer här och nu.
Ja. Precis, gör något man tycker är kul. Och så tänker jag, men om man tänker typ som du, äventyrare och klättrar och sånt, kan det inte vara, och jag tänker nu när du har varit i Schweiz till exempel, kan det inte vara någonting också att så här, stanna upp liksom, typ på vägen upp mot toppen och bara typ använda dina sinnen, att så här, titta runt omkring dig, vad ser du, hur vackert är det
verkligen?
Inte, och bara så här, lukta på en blomma eller bara njut av din chokladkaka du har med dig, alltså känn vattnet i fötter, eller gräset, eller vad det nu kan tänkas vara.
Jag önskar jag kunde känna gräset under fötterna, men det är ingen känsla.
Nej,
i fötterna.
Nej, raxingens.
Rub it in bara, ni jäkel.
Förlåt. Förlåt.
Nej, men vad
händer då?
Ja, precis. Ja. Jag tror verkligen att det ligger mycket i det du säger. Och det försökte jag göra mycket nu när vi var där nere i Schweiz. Så när man står och säkrar och sånt, och då har man lite tid på sig att, när den andra klättrar, att stå och man så här, titta ut lite över det här otroligt vackra landskapet. Det var några toppar bakom oss. Man såg Matterhorn, och man så här glaciärer och grejer. Och det var ju otroligt vackert. Det var så otroligt så här stort och häftigt landskap. Som man inte ser varje dag. Och bara stå och njuta av det var ju helt otroligt häftigt.
Ja, Schweiz är ju typ ett av de finaste länderna, tror jag.
Och det har ju typ allt också.
Ja, exakt.
Jag och min tjej åkte lite på... Alltså, vi försökte hitta lite bättre väder. För det kom in dåligt väder. Sen så åkte vi ner till någon så här sjö i Schweiz. Vi tänkte att vi skulle klättra och flyga lite där nere, men det var dåligt. Blåste för mycket för det. Men det var jättefint. Det är så här, och det är som att komma, någon kompis kommenterar på det. Är ni i Costa Rica?
Ja, oh, gud. Nej, inte riktigt.
Schweiz.
Ja.
Men det är så himla många olika fina platser.
Ja, alltså, det, ja men verkligen.
Det är coolt.
Ja, så fint. Ja. Just det, så njuta då av resan helt enkelt. Och då gör vi det genom att göra något man tycker är kul och använda våra sinnen.
Ja, det är väl en bra början.
Det är en bra sammanfattning.
Ja,
ja verkligen.
Perfekt att du sammanfattar det.
Ja, vi får lyssna det här enkelt att ta till sig. Skriv ner det här nu. Från Aron och Agnes.
Snyggt.
Ja, motivation då? Det är också någonting som jag vet att du pratar ganska mycket om. Motivation.
Ja.
Vad är motivation?
Ja.
Vad är den vetenskapliga definitionen på motivation?
Nej, men, motivation för mig är väl att ha någon som drivkraft och vilja uppnå någonting.
Mm.
Och sen finns det ju många som angreppssätt runt motivation och hur man faktiskt ska skapa det.
Mm.
Och det är ju lätt att vara så här, vet, man är så här inspirerad i stunden. Och så kommer man på en idé och bara, fan, det här ska jag göra. Och sen några veckor senare när man väl måste göra jobbet för att ta sig uppnå det där, det känns inte riktigt lika roligt kanske.
Nej.
Och då tror jag att det finns någon idé om att man bara ska ha motivation. Men jag tror också att det är någonting man verkligen kan skapa.
Mm.
Genom att man sätta mål och förklara för sig själv varför det är viktigt att uppnå det här och vad som kommer hända om man inte uppnår det. Skriva ner de där grejerna för sig själv och bygga lite av en plan för att, men hur tar jag mig faktiskt dit då? Varför är den här grejen viktig och på så sätt skapa lite motivation?
Mm.
Jag tror att det är så här, det är så lätt att tro att så här, motivation är något man har eller inte har.
Mm.
Och det tror jag är trams.
Mm. Man skapar det.
Ja. Mm. Ja, men genom hur man lägger upp ditt liv och vad du har för liksom, tankar runt dina mål och vad du hur liksom ja, du behöver skapa en idé runt en plan liksom. Hitta sätt att uppnå det.
Hur hittar du motivation då? Om jag tänker att du ska bestiga en massa berg. Liksom, är det bara genuint att du tycker det är kul? Ja. Men det måste vara jobbigt också att behöva träna mycket och du vet, olika delar. Som
ja, absolut. Kämpigt. Det är det ju. Och men, så vi tar Matterhorn som ett exempel. Då.
Mm.
Det är ett projekt jag har för nästa år då, troligtvis.
Mm.
Planen var från början att göra i år, men guiden vi hade lyckades ramla och skada knät så det gick inte.
Oj
så.
Då,
ja, det var
kan det bli två på rullstol?
Precis, nej men han ska vara bra till nästa år så det ska vara lugnt. Så. Men för mig, det målet är väldigt mycket så här glädjedrivet.
Mm.
För att det är något jag verkligen, verkligen vill göra. För att jag tycker att det är otroligt kul att det ger mig mycket och det är en häftig upplevelse. Och sen är det klart det ändå finns tillfällen då man kanske inte är så jävla peppad. Så.
Mm.
Något sånt tillfälle kanske kan vara i vår eller höst. Okej, men jag borde träna i Hammarbybacken upp och ner 10 gånger. Det är ju dötråkigt.
Ja, för fan.
Ja, men alltså,
om det inte är snö där är det ju skittråkigt. Jag åker ju snowboard.
Ja, men då blir det inte så mycket träning.
Nej, det är den.
Åka lyften liksom. Får man gå i snön istället.
Ja.
Och men det är ganska, ganska tråkig träning, men motivationen där blir ju någonstans, jag måste göra den här träningen om jag ska kunna ta mig upp på matte då.
Mm.
Och sen tänker jag också att det är bra att tänka från, vad ska man säga, andra hållet då, men vad händer om jag inte gör den här träningen? Ja, men då kanske jag kommer dit och sen kommer jag en bit upp och sen till slut inser jag att jag orkar inte mer.
Mm. Ja.
Är det för att jag inte gjort den här träningen?
Mm.
Och jag tror att om man tänker kring ett mål eller någon egenskap man vill ha, något man vill ändra i sitt liv och så. Och så tänker man, okej, men det här ska jag göra, det här ska jag uppnå. Och sen tänker man så här, ja, men tänk dig 4, 5, 6 år fram i tiden. Och så tänker jag att, men jag gjorde inte det där jobbet. Jag gjorde inte det som krävdes för att uppnå det där målet. Jag skippade det där. Hur skulle det kännas?
Mm.
Och ofta är då den känslan väldigt jobbig. Att det är så här, hej, jag hade så mycket potential som jag inte utnyttjade. Jag hade så mycket i mig som jag aldrig fick ut.
Mm.
Och sen kanske du blir sjuk och dör tidigt. Och sen, fan, du fick inte ut det du hade i dig.
Mm.
För mig i alla fall är det en väldigt jobbig känsla att ha. Då gör jag mycket, mycket hellre jobbet som krävs för att uppnå det jag vill uppnå.
För att undvika känslan då, så är det lättare att träna till exempel, eller göra det som krävs för att uppnå målet.
Ja, vad nu det här målet är och vad nu som krävs för att uppnå det.
Mm.
Och det där tror jag att någonstans är viktigt att tänka kring. Man tänker kring just motivation som så här, ska man säga, startfrågan som vi kom in på det här, från att tänka, okej, men hur skulle du kännas om du inte gjorde de där grejerna?
Mm.
Och ofta är den känslan jobbigare än jobbet som krävs för att ta det dit du vill.
Mm. Och hur, kanske också, hur känns det när jag har uppnått det? Alltså, kan inte
absolut.
Det också vara en motivator? Att där, hur känns det när jag står där uppe?
Mm.
Ah, det kommer absolut. Kännas så här. Men då kanske jag ska gå på det här träningspasset eller vad du nu kan tänka
dig.
Ja,
absolut. Jag tror att vi behöver köra både och. Både motivation och motivation. Liksom.
Ja, motivation.
Motivation är ju mer så här, men vad är konsekvenserna om du... misslyckas. Ja. Det är konsekvensen om du inte gör jobbet.
Ja, det är piska och morot. Att
ja, men lite så.
Ja.
Jag brukar prata om det där en del när jag föreläser. Jag paddlade över Ålands hav för några år sedan. Och då körde jag själv utan följebåt. Jag hade någon sån nödsändare med mig. Så. Men ja, jag var själv i kajak ute på havet. Och du vet, du ser inte land när du är där ute. Och där är ju någonstans motivationsfaktorn väldigt hög.
Ja. Du måste framåt för att
du
överleva.
Du måste fixa liksom. Det. Ja. Och visst, jag kan trycka på den här nödsändaren, men säg att den inte funkar eller jag tappar den eller någonting. Och då, alltså, då är jag ju där ute. Jag måste leverera. Jag måste paddla de där 5 timmarna för att ta mig över.
Ja.
Och jag kan tycka att det är väldigt fint med motivation.
Ja.
Det är väldigt så här, vad heter det? Rått och äkta på något sätt.
Ja, det är verkligen ner till basala behov. Att överleva eller inte överleva.
Det är en häftig grej. Och det där är ett extremt exempel.
Mm.
Men jag samtidigt tror att det är ett exempel som man kan applicera på väldigt många tillfällen i livet.
Mm.
Just med det, genom att tänka, som jag sa innan, så här, tänka framåt. Okej, men låt oss gå framåt 5 år i tiden.
Mm.
Du gjorde inte det här du sa att du skulle göra.
Mm.
Hur känns det?
Mm.
Och då känns det ofta väldigt jobbigt, och då är det värt att gå tillbaka och göra jobbet för att, som du säger, ta sig till den där platsen och liksom, lyckas uppnå det där som man faktiskt vill uppnå.
Exakt, motivation och motivation. Jag försöker tänka vad jag blir motiverad av. Du blir lite motiverad av motivation, då?
För mig är det både och, både. Skulle jag säga.
Ja.
Och jag läste någon forskning som tittar på det där. Och då säger man att människor tenderar att motiveras mer av motivation.
Mm-hmm.
På grund av att, så här, vad är konsekvenserna om vi misslyckas? Det var det som... Men egentligen drev oss ganska mycket när vi bodde på savannen. Så.
Ja, precis.
För att misslyckas på savannen.
Det är död.
Det var död. Och det tenderar att motivera oss mer än att kanske klara av våra mål.
Ja, jag köper det. Men jag skulle ändå vilja så skilja på det. Alltså, jag tänker att det blir så här kortsiktig och långsiktig motivation. Alltså den kortsiktiga, som du säger, paddla 5 timmar här, då blir det liksom motivation. Då behöver du göra det för att överleva. Men att göra någonting i längden... på grund av hot. Eller motivation. Det blir inte det jobbigt. Då vill jag hellre göra långsiktigt. Vill jag hellre göra någonting för att jag mår bra av det. Alltså där, vad kommer hända när jag uppnår det här? Alltså, om jag tänker på typ ett jobb. Lyckopodden till exempel.
Mm.
För mig är ju det bara. Det är ingen motivation. Ja, ekonomiskt kan det vara en motivation. Alltså nu måste du göra det här och det här. Men långsiktigt vill jag ju driva den här podden för att jag mår bra av det. Och för att jag ser ett större syfte med det liksom.
Ja, absolut. Men hur skulle det kännas om du inte gjorde den så bra du kunde, kanske? Om vi sätter ett så exempel.
Ja.
Om du gjorde den lite halvdant sådär.
Ja, exakt. Där, nej, men det känns ju inte så bra. Ibland så kan jag, men typ med avsnitten till exempel, när jag spelar in avsnitt. Ibland känner jag ju, som jag sa, att jag kanske inte riktigt får liksom, den kontakten jag vill med gästen till exempel. Då kan det kännas lite jobbigt. Jag bara, ska släppa det här? Ska inte släppa det här? Du vet, kommer folk tycka det här är bra eller inte tycka det är bra? Typ. Och då känns det jobbigt, men jag släpper ju ändå.
Mm. Men det kanske inte har så mycket med dig att göra, din prestation.
Nej, det är ju ett samtal. Det är kanske svårt att prestera ett samtal.
Det tror jag man kan
göra. Nej, det kanske man kan också, ja.
Men vissa gäster kanske man inte bara får connection
nej,
med.
Nej, det är väl
inte.
Det. Vissa gäster får man bara ingen connection
med. Men som vi har ju till exempel ganska dålig connection just nu.
Tycker du? Jag tycker jag är jättebra connection. Jag har inte kollat på min intervju med någon gång här. Ja. Nej, men det var det med, alltså långsiktigt kortsiktigt, har det inget med det att göra också? motivation. Alltså jag skulle aldrig vilja jobba med någonting. För det har jag ju varit, jag typ en anställning till exempel. Jag har jobbat som anställd typ så här 3 månader som max i längd. Alltså jag klarar inte av att vara anställd. Det är ju verkligen inte för mig. Och det blir någonstans, jag vet inte om det är motivation dock. Men det blir mer så här, jo, lite motivation. Alltså nu ska jag göra det här för typ att klara av det. Det blir mer att jag ska, det blir mer prestation. Alltså jag måste göra det här för någon annan, någon chef eller någon pengar. Eller alltså vet något yttre. Jag vet inte, jag får inte den här långsiktiga motivationen riktigt. Kanske för att jag inte tycker det är riktigt kul då.
Mycket möjligt. Men jag tror också att du kanske lägger någonting negativt i hotversion nu för att vi kallar det hotversion.
Ja, det kanske är det.
Det handlar mer om, vad är konsekvenserna av att misslyckas?
Konsekvenserna av att jag misslyckas? Ja, men då tänker jag att du pratar om att det är en känsla. Där blir jag också lite så här, men det gör väl inget. Alltså du kan väl bara vara med den känslan. Emotionell kompetens. Vad händer om du inte skulle klara av det? Ja, nej, ja, det är skittråkigt att jag inte lyckades bestiga det här berget, men ingen mer. Jag kan väl prova igen om 3 år.
Jag menar någonstans att så här, om du inte gör det du hade kunnat göra.
Ja.
Det är det jag vill nå.
Just det.
Alltså, vi alla misslyckas ju i tillfällen. Ja. Då är det bara att hantera det.
Ja.
Men där handlar ju om att så här, gjorde du inte jobbet som gjorde att du misslyckades?
Just det.
Det är den vi vill åt.
Just det. Fattar. Jobbet.
Mm, men göra det mer som krävs helt enkelt.
Ja, göra det som krävs. Ja, men det vill man ju.
Ja.
Man vill ju verkligen göra det som krävs. Men jag vill ju liksom, med podden, jag vill ju verkligen liksom, ja, men göra den så bra jag kan, såklart. Ja. Och nu kommer jag ha lite ny branding och nya ämnen, nya gäster. Jag lite men, större.
Gör sig exempelvis så här då. Säg att du spolar fram bandet 3 år i tiden.
Ja.
Och podden lever inte längre.
Ja.
För att du gjorde inte riktigt jobbet.
Ja.
Gjorde det lite så här 75%.
Ja.
Och tänkte att men det kommer funka ändå.
Ja. Nej, det
hur skulle det kännas?
Nej, det känns inte så kul.
Ja, men det är en segkänsla. Och då kanske det kan motivera en till att okej, men fan, nu ska jag göra det här på riktigt.
Ja, exakt.
Nu ska jag maxa det här. Nu ska jag göra det här så bra det bara går.
Ja, så kan det faktiskt vara.
Och på det sättet kan man ju liksom använda motivation.
Ja, faktiskt. Motivation. Ja, det är nytt ord för mig. Motivation. För det kan ju vara så att jag lägger ner podden om 3 år för att jag inte vill göra den om 3 år.
Nej, så kan det ju vara. Du hittar någon annan passion i livet som du vill hålla på med istället. Fantastiskt.
Ja. Ja. Motivation. Helt sant. Ja, vi tar lite mer på det, men det är bra. Mm. Hur ser framtidssikten ut? Framtidsplanerna mer än
framtidsutsikterna.
Bestiga berg?
Jag tänker att jag vill börja mer med typ som en så här coaching online-grejer.
Mm.
Jag föreläser väldigt mycket
och
tycker att det är jättekul att stå på scen och föreläsa och kunna någonstans dela med mig av min historia, det jag upplevt och kunna som en, inspirera, peppa, så. Mm. Jag är lite trött på resandet. Att det flänger väldigt mycket. Och det är inte så skalbart heller. Så att jag vill börja göra mer online-grejer. Typ så här, släppa så här online-kurs och mer coaching och sådana saker.
Mm.
Tänker det kan vara roligt.
Mm.
Så det tänker jag hålla på att lansera i höst. Och sen föreläser jag massa också såklart. Jag tycker det är jättekul. Jag vill verkligen inte släppa det.
Mm.
Men kanske inte riktigt lika mycket som jag har gjort. Så.
Kul.
Ja.
Ja. Vad ska du göra som gör dig liksom superlycklig, som gör dig bara så här pirrar i magen och du bara, oj, det här ska jag göra hela livet. Vad ska du ha för sådana mål och saker att göra framåt?
Men det jag tänker, umgås med människor mycket, är ju det. Ha fina tillfällen med vänner så.
Mm.
Ja, men jag började träffa en ny tjej ganska nyligen, det ger mig väldigt mycket energi. Vänner ger väldigt mycket energi, bara typ så här, ut och träna med kompisar tycker jag är fantastiskt.
Mm.
För sådana saker är väl det som ger dem känslorna kontinuerligt.
Mm.
Och sen ha, alltså, jag tror att jag behöver alltid ska ha projekt att se fram emot och jobba med.
Mm.
Ja, men om det är nu om gå upp på Matterhorn eller om det är göra något annat sportprojekt eller ja, men, styra upp en onlinekurs eller vad det är för någonting.
Mm. Ja, men exakt. Men det låter väl jättebra att du har de här, ja, men dels sociala umgänget och umgås med folk, det är en väldigt bidragande orsak till lyckan ju. Alltså man, sociala kontakter, social interaktion, det får oss att må bra. Vi behöver ju varann, flockdjuren här. Vi är inte så långt bort från savannen som vi tror, fastän vi sitter i fyrkantiga hus. Så är vi ju någonstans bara... Ja.
Men du har ändå gjort en väldigt massa avsnitt om lycka.
Ja.
Vad är dina liksom, topplyckotips nu då?
Ja.
Vad skulle du säga? Vad ska jag göra för att bli ännu lyckligare i mitt liv?
Ja, men jag skulle säga nummer 1 är ju att ha goda sociala relationer. Alltså att värna om dem. Dels värna om dem du har. Ta hand om dem. Och ja, men dels genom att umgås mycket mer, men kanske också utveckla relationer. Alltså prata om relationer tillsammans. Så här. Mm. Vad har vi för relation? Typ med kompisar gör man inte det så ofta.
Men verkligen, det gör ju typ aldrig det.
Nej, det är ju lättare typ i en relation, en kärleksrelation.
Ja, verkligen. Det blir mer naturligt.
Mm. Ja, med kompisar. Så här, vad betyder våra vänskap för dig? Och vad vill du att den ska uppfylla, våra vänskap? Och ja, men verkligen, och åt andra hållet, att så här, sålla bort och umgås mer med dem du vill umgås med. Umgås inte med dem du inte vill umgås med. Alltså sålla bort sådana som tar energi. Eller kanske inte, jag gillar inte det, ta energi. För jag tror att när folk tar energi så har man nog ganska mycket lära av den personen. Alltså då kan man verkligen säga, varför tar den här energin av mig? Och vad är det som triggar mig i det här? Så det skulle man också, om man då är jättehardcore, skulle man kunna prata med dem som tar energi och bara, varför tar du energi av mig? Man skulle kunna typ utveckla den relationen. Men om det är någon relation som ger dig liksom, ja, men dränerar dig kanske, eller du vet, som du bara, det här orkar inte jag ta tag i just nu, eller så här, det här är inte för mig, den här värderingen som den här personen har, det delar inte jag, typ. Att man, ja, men inte umgås så mycket med de personerna. För relationer är det finaste vi har, men det kan ju också vara mest utmanande och det jobbiga vi har, en destruktiv relation till exempel. Jag skulle vilja fokusera mycket på relationer.
Mm. Okej, okay, så relationer nummer ett.
Ja, relationer nummer ett. Något som du pratade om, som är jätteviktigt, tacksamhet. Det är ju super, super, super enkel, bra, men, övning som är jättekraftfull för att må bra. Mm. Att faktiskt, jag mediterar över det varje morgon. Alltså, jag hörde du skrev ner saker, kan man också göra. Men att fokusera på det, tacksamhet. Vad är du tacksam för idag? Och göra det varje dag. Man får in det till en rutin. Så att man hjälper hjärnan att inte bara vara primad efter faror och hot. Utan faktiskt
tack också. Tacksamhet som boostar lite.
Ja, exakt.
Ja, det håller jag med.
Ja. Så det skulle jag säga är viktigt. Ja, men det var inne på sårbarhet. Älskar jag. Att möta människor. Alltså det är det bästa med mitt jobb. Våran dåliga kontakt som du tycker.
Det var ett skämt, vad fan.
Jag vet. Jag skojar.
Kan du ingen ironi eller? Helvete.
Jag passar på. Nej, men prata med spännande och inspirerande människor. Det tycker jag är superfint. Så ja, närvaro. Att vara som närvaro.
Jag tycker sårbarhet är intressant. Jag tycker det kan vara så här, svårt att hitta vettiga sätt att vara sårbar.
Berätta.
Men det är så här, sårbarhet är klurigt. Så här.
Det är
och försöka förstå vad är sårbarhet på riktigt. Och vad kan man dela som är sårbart? Och vad blir bara alltså, konstigt? För jag kan uppleva ibland att folk delar men kanske lite för mycket. Som bara blir märkligt och bara så här, det här är fel sammanhang. Det är som att folk vill dela saker för att vara sårbar. Fast det blir bara fel allting.
Mm, fattar lite om det, tror jag.
Och det där tycker jag är så intressant balansgång. Så här, vad är sårbarhet på riktigt? Så här.
Mm.
Och jag försöker hitta så här saker att vara sårbar över.
Mm.
Jag kan inte tänka att jag hittar så jäkla mycket. Alltså det är så här,
nej.
Bara jag mår ganska bra i mig själv, visst. Det är så här,
ja, men njut av det.
Så här, få hjälp i saker och ting kan jag tycka är lite jobbigt ibland. För att sitta i stol så är jag väl klar med så mycket själv, tror jag så.
Mm.
Men annars är det så här, jag vet inte riktigt vad jag ska vara sårbar över.
Nej.
Jag tycker det är klurigt det där.
Ja, men fint. Det var väl sårbart att dela det?
Jag kanske, jag vet inte.
Ja, men det tycker jag. Alltså jag känner tvärtom. Jag tycker att det så här, kan finnas ganska mycket att vara sårbar över. Alltså, om man tänker speciellt i nära relationer, alltså då kan det väl vara att man så här, är rädd för att bli övergiven, lämnad, att det är sådana saker som, det kan ofta maskeras i andra saker, att alltså, man kanske blir arg eller du vet, döljer det bakom andra saker, men de här, alltså det rena med bakom allting, att så här, när du gör så där då upplever jag det här, eller nu känner jag mig bortprioriterad, nu känner jag mig bortvald, eller nu blir jag svartsjuk över det här, eller nu, ja, vad det nu kan tänkas vara. Det kan vara sårbart. Och det kan vara ganska, och det, men där tror jag också det är viktigt att välja vilka man vill vara sårbara mot. Vilka som kan ta emot det på ett bra sätt. Och som inte ser det som kritik eller blir arga eller du vet, så här, inte kan ta det eller säger det vidare till någon eller du vet vad det nu kan tänkas vara. Och det är väl att ja, men, dela med sig av sånt som ligger nära hjärtat. Liksom.
Jag vet inte det.
Mm.
Klurigt samtidigt, jag tycker det är svårt. Och jag får för mig också att jag kanske har varit ganska bra på att så här, inte känna in för mycket.
Ja.
Du vet, så här, man,
det tror jag är typiskt idrottare.
Ja, det kan det nog kanske vara.
Man känner inte så mycket, du gör.
Man bara kör, liksom, ja. Man bara gör. Och det jag tror också kan jag göra kanske med min barndom så.
Mm.
Ett så här för cancer när man är liten och går igenom jäkligt mycket tuffiga grejer i en ung ålder.
Mm.
Kanske också gör att man inte är så himla bra på att känna.
Mm.
Utan att man mest bara gör så.
Mm. Men du var inne på något där med Pia också, att så här, du inte ville prova hennes rullstol. Liksom. Kände du, där kanske en lite skam, eller så här, kändes skamsatt i sitt rullstol som sa någonting med handikappar, att du inte ville vara handikappad.
Ja, men
det var lite sårbart.
Ja, men kanske, men lite så att jag vill, det har alltid varit viktigt för mig att kunna vara så normalt det går.
Ja, exakt.
Så här, i min situation, eller vad man ska säga.
Ja.
Så här, klara av allting själv när man sitter i rullstol och sånt. Och det har varit en viktig grej.
Mm. Men precis. Det finns sårbart, tänker jag.
Det kanske är det.
Ja. Du kanske inte har så svårt att vara sårbar.
Jag kanske inte har det, fan.
Vad är din djupaste hemlighet? Nu blir jag nyfiken. Har du något du inte säger till någon som du ska säga här till 50 000?
Ja, det var när jag var ung och behövde pengarna, vet du.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, det är svårt. Ja, men det är... Det är som att du har i vart fall, det tror jag är någonting positivt, att du känner att du inte har så mycket att vara sårbar över. Alltså att du känner att du, uppenbarligen så delar du ju ganska mycket saker. Liksom, som du säger med rullstol, att du är, men ändå tar dig förbi det. Och som du säger, du har ju nära relationer. Det brukar ju vara ett tecken på att man behöver vara sårbar för att kunna bygga djupa, fina relationer.
Ja, men så är det väl absolut.
Mm.
Där delar man väl saker när det är lite kämpigt.
Ja.
Amen. Kanske bättre på det än vad jag tror.
Ja, exakt. Det kanske kommer naturligt. Det du behöver inte så här fundera på det. Det kanske bara kommer.
Det där var så intressant också. Jag får ju för mig att så här, men man ska så här jobba på tuffa saker man gått igenom och kanske så här, heter det, prata om sånt och så. Jag var på någon så här, heter det, meditationsretreat i USA för ett gäng år sedan.
Mm.
Och typ hälften var en så här uppkopplad meditation. Man satte så här elektroder på huvudet, så skulle man känna hjärnvågor i någon dator, så skulle man meditera. Så det var svin här häftig upplevelse. Och sen skulle man också någonstans så här, ja, men, göra gruppterapi så här 4-5 timmar om dagen över saker som har kämpat i ens liv så. Och jag tänkte att så här, jag har massa saker att ta upp och terapi om min barndom, och jag bara så här, ja. Det som hände, det hände. Det gick bra. Jag vet inte om jag tycker att det är så jobbigt. Så jag vet inte om jag så här,
Gud,
har så mycket att terapia om det. Liksom.
Men vad skönt!
Och du vet, man vill få tag på någonting där. Man vill hitta någonting som fan, det här var jobbigt, det här vill jag prata om. Men bara, ja, så här, jag är frisk, det gick bra. Så här.
Ja. Exakt.
Eller så här, klurigt liksom.
Ja,
så ibland kan jag tycka att man så här, önskar kanske att man vill hitta sådana där saker och vara sårbar över.
Men, jag fattar.
Svårt.
Ja, jag tror du ska vara nöjd och glad som det. Var tacksam
det
för det du har.
Det är jättetacksam.
Ja, exakt. Ja, vad fint. Ja. Ja, vad fint. Har vi något mer lyckotips då? Vilka är dina bästa lyckotips?
Mina bästa lyckotips? Jag tror först och främst att du måste fan ta hand om din kropp.
Mm.
Så.
Mm.
Och det ser man ju bara, alltså, om man är bakfull till exempel.
Mm.
Då, du är ju inte så jävla lycklig då.
Nej.
Så.
Nej, det är du inte.
Det blir liksom inget bra.
Nej.
Och det är ett ganska extremt exempel. Men någonstans, så här, äter du dåligt, tränar du inte, tar du inte hand om dig själv. Så här, det spelar ingen roll hur bra saker du gör, hur tacksam du är, hur bra relationer du har. Men du kommer fan inte vara lycklig.
Så sant.
Alltså, du får massa inflammationer i kroppen, du får liksom blodsocker upp och ner, du får allt vad fasken det är.
Mm.
Det gör att du blir inte lycklig längre.
Nej.
Alltså så här, inte kroppen lycklig så kommer inte din hjärna må bra heller.
Nej.
Din hjärna är som vilket organ som helst i kroppen, det behöver tas hand om så.
Verkligen.
Det tror jag stenhårt på.
Ja.
Det tror jag är sjukt viktigt. Och kanske så här, vi börjar väl mer och mer, men fatta den connectionen och verkligen lyfta upp det. Som Anders Hansen som du haft som gäst pratar mycket om det som en viktig träning är för att vara lycklig. Så här, kosten är minst lika lycklig.
Mm.
Eller så här, tittar man bara på som har kids idag, så, men det är så här, det är Red Bull till frukost.
Exakt.
Och det är väl inte så här jättebra för att vara lycklig kanske.
Nej.
Visst, alltså ibland, absolut. Ja. Ja, men drick Red Bull och festa och sup och gör vad fan du vill. Ibland.
Så. Ja, verkligen.
Men så här, grundmodet måste vara att ta hand om sin kropp.
Mm. Ja, men så bra, verkligen.
Det tror jag är en jättenyckel. Så det tror jag är min nummer ett.
Ja.
Så här, kost och sömn och träning och hela den grejen. Så här, fysisk hälsa, så nummer ett.
Mm.
Och sen så ska jag säga tacksamhet är väldigt viktigt. Och kunna vara tacksam för det man har.
Mm.
Istället för att hela tiden Och det handlar ju mycket också om så här dagens samhälle, det här, du vet, så här Instagram-samhället. Åh, varför har jag inte det där huset? Varför har jag inte den bilen? Varför har jag inte den parten? Varför har jag inte det jobbet? Varför har jag inte det? Varför inte det? Varför inte på den resan?
Mm.
Så. Mm. Det är så jäkla, det är så lätt att bli avundsjuk idag.
Mm.
Och tittar man återigen så här förr i tiden, men du bodde i ett litet samhälle, du kanske hade 200 personer i din närhet som du såg hur de levde. Visst, du kunde vara avundsjuk på något av de 200 personerna, men idag när du är avundsjuk så blir du avundsjuk på de så här extrema exemplen i världen.
Ja, faktiskt.
Och det blir så otroligt skeva jämförelser.
Mm.
Jag tror vi liksom inte riktigt klarar de jämförelserna.
Nej.
Så istället där att försöka att hela tiden när de här sådana sorts tankar kommer upp, och då istället, okej, men vad kan jag vara tacksam för i mitt liv?
Mm.
Det tror jag är en super, super nyckel. Att så här hela tiden kunna så här reframa situationen.
Tror jag med.
Okej, jag är i den här situationen nu. Hur kan jag ändra betydelsen på?
Mm.
Hur kan jag ändra betydelsen från att något jag inte har till att jag är tacksam för det jag har?
Mm.
Det tror jag är väldigt stor nyckel.
Skitviktigt.
Men om man ska hitta en tredje, bara för att man alltid ska säga tre tips. Så,
tre tips för.
Så. Ja, men det är väl relationer då.
Uh-huh.
Som du var inne på. Och ha relationer. Jag tror att man utvecklas tillsammans, tror jag är viktigt. Alltså våga utvecklas tillsammans i relationer. För ofta kan jag känna att man utvecklas åt ett håll. Då kanske man byter sociala umgängen. Så.
Mm.
Men att kunna ta med sociala umgängen och utvecklas tillsammans med dem.
Exakt.
Det tror jag är rätt fint.
Ja. Det tror jag med. Det är det jag menar. Och det kan också vara sårbart. Alltså att så här, ja, men i relationer till exempel. Alltså för att få en långsiktig kärleksrelation till exempel. Det är som att där utvecklas man ju jättemycket liksom, under en relation. Kanske speciellt när man var yngre. Så här, alltså man utvecklas så mycket som människa hela tiden. Att det måste också vara okej och få flöda i relationen. Och det kan också vara sårbart. Att så här, åh, nu har inte vi samma intresse längre. Jag gillar att göra det här nu. Men vad händer då med vår relation? Och kan vi ändå ha kvar vår relation? Kan det blomstra på andra sätt? Kan vi finnas här för varandra på det här sättet? Eller för det här sättet. Alltså att man på något sätt, allt är ju föränderligt, det är det enda vi vet. Världen är ju föränderlig hela tiden. Så att också att relationerna kan få göra det. Och att man kan få ha det tillsammans.
Verkligen. Coolt med dem som har blivit ihop när de är unga och sen kunnat ihop länge.
Ja.
Och som du säger, man ändras väldigt mycket. Men ändå kunna hitta de här liksom gemensamma kontakter utanför kärlek.
Ja, exakt.
Det är läckert.
Exakt. Och att man är tillsammans under en lång period och fortfarande är kära. Alltså det är många som är tillsammans bara för att vara tillsammans också. Alltså typ, ja, men det är praktiskt eller vad man nu väljer att ha en relation för. Men att man faktiskt kan också ha kärleken kvar.
Mm.
Det tycker jag är väldigt inspirerande. Där, ja, vi har varit tillsammans i 45 år och vet, fem barn ihop och där, hur gör ni det? Det är kanske någon som ska, jag måste inte göra en podd som har varit lång relation som har fem barn. Jag tänker typ Parneviks.
Ja, hur många barn har de? Jag känner Mia lite, hon är ju superhärlig.
Och
vi var på Let's Dance tillsammans.
Ah.
Och hon var så mysig. Hon var så här, lite så här mamma för alla. Hon fick så här kaffemaskin och grejer. Och det var köptes alltid bullar och kakor till alla. Hon vet verkligen hand om alla.
Men är inte hon lycklig?
Hon är jättegullig. Men hon känns verkligen lycklig.
Hon känns lycklig. Ja. Det är genuint lycklig.
Ja, hon är härlig.
Ja, hon ska vilja med i podden. Du kanske får skicka ett sms igen.
Jag får läsa det.
Ja, vad fint. Ja, nej. Vilket är ett absolut bästa lyckotips då, om du får säga ett till lyssnarna av de vi har pratat om.
Ja, men jag tycker det var det vi pratade om, så att ta hand om din kropp.
Ta hand om din kropp, nummer ett.
Och jag tror för mig är nog den också så viktig, för att jag har varit så jävla nära att dö.
Ja, precis.
Alltså, mina föräldrar fick ett dödsbesked att jag inte skulle överleva. Mm. Så läkarna sa att det här kommer inte gå.
Mm.
Jag hade en så sjuk röta som överlevde. Jag har sån otrolig tur att jag sitter här idag och möjlighet att prata med dig. Att jag är så tacksam för den kropp jag har.
Ja.
Och det är nog kanske därför också jag har jobbat mycket på att ta hand om min kropp.
Mm.
Och äta bra och träna och sånt där. Så det är klart att jag inte alltid gör det.
Nej.
Jag är väl som alla andra. Jag tycker att det är gott med vin och mat. Så. Men så här, 90% av fallen så tar jag bra hand om min kropp.
Ja, så fint.
Och det tror jag att det är en sån nyckel. Så efter den här intervjun nu så tänkte jag sticka iväg och paddla.
Ooh.
Jag är med en paddelklubb här nere. Så jag ska ta min kajak och sen ska jag ut och paddla.
Jaha.
Och ta hand om min kropp lite.
Ja, men det gör du rätt i. Jag har ju börjat äta bättre. Eller jag har alltid ätit ganska bra. Men nu äter jag ännu liksom bättre för att testa.
Så hur äter du nu då? Har du någon speciell?
Paleo.
Okej, okay. Det tror jag stenhåll på.
Ja, det gör det. Ja. Så att jag har alltid ätit lite åt det hållet. För jag har inte varit så mycket för spannmål och pasta och ris och sånt. Nu får man äta ris. Men, ja. Men så, den typen av mat har jag inte varit så mycket för. Så att jag har ätit lite så automatiskt. Fast jag har varit vegetarian. Och då har det tagit bort ganska mycket viktiga ämnen. Så jag ska börja äta kött igen.
Mm. Och, jag tror att det är nyttigt. Jag var vegan ett tag.
Ja, okej.
Inte alls något bra för mig.
Nej, precis.
Jag är jättesmal och mådde dåligt.
Ja. Lite brist på ämnen och sånt där. Man får vara noga med typ tillskott och sånt. Och,
ja, så det, kanske var det var svårt. Ja, men jag tyckte svårt. Jag var det. Men det
ja. Inte. Nej, den är lurig. Nej, men så att det är som min nya grej då. Paleo. Mm. Så jag ska gå storhandla då.
Okay.
Och köpa bara liksom nytt.
Som ska du äta så här fint och bra kött och så fina grönsaker? Och
ja, jag ska försöka. Ja. Jag ska försöka göra så bra jag kan. Och komma in i det. Så jag fastade lite över 24 timmar här nyss. För att prova det också.
Ja, cool. Bara... Hur kändes det?
Bra! Alltså min första reaktion det var ju att så här, shit vad min hjärna blev skarp. Mm. Fokuserad. Effektiv. Alltså det är som att den gillade det jättemycket. Och sen såklart så var det ju, man märker ju hjärnan, alltså den psykologiska biten att det går ju till mat hela tiden. Att så här, och när jag har tränat nu ska jag gå och handla. Eller om jag ska hänga med mina kompisar då ska vi äta. Alltså att det är så här, rent att man helt enkelt tänker på mat så. Men det, så det var också spännande att se hur hjärnan betedde sig.
Mm.
Alltså, oj vad du vill äta.
Jag hörde om en så här psykologisk knep som handlar så här mycket när vi får sån här, vad heter det? Ja, men så här, urges eller cravings. Eller så här. Det kommer upp en tanke, jag måste ha kaffe, jag måste ha socker, jag måste så här. Om man kan så här, vara still med den tanken eller så här, känna på den tanken inför 2 minuter så försvinner den ofta.
Mm. Ja, det är nog helt sant.
Så är du då inte för snabb för att tillfredsställa ditt behov. Utan att sätta en timer, så här, okay, 2 minuter eller 5 minuter eller någonting. Måste jag ha som en sån så här karenstid så innan jag får ge hän åt den här cravingen. Då försvinner ofta cravings.
Mm. Skitbra.
Och det där tycker jag också är ganska coolt. Man fastar, jag har gjort lite längre faster också.
Ja.
Och då känner man det där. Okej, okay, men en liten stund och sen försvinner det. Och sen ofta så här, den här känslan att man är väldigt skarp i hjärnan.
Mm.
Alltså mycket om att så här, kroppen börjar producera ketoner också.
Just det. Det finns en hel vetenskap.
Hjärnan tenderar ju att kunna funka bra på ketoner.
Ja, exakt. Jag tror inte att det är helt dumt alltså. Så, att, ja. Så lite hälsofokus här för oss båda då efter intervjun.
Har du någon sån här speciell variant du följer eller någon, så här, någon som har hjälpt dig med det här eller lite på eget bevåg eller vad är?
Det kommer ju faktiskt från att mina brorsor är sjuka.
Okej.
Okay. Så att jag har 2 tvillingbrorsor som har en autoimmun sjukdom som heter Beschrevs.
Vad är det för något?
Det är som en reumatist, det går under reumatismspektrat då.
Okay.
Så att det sätter sig i leder. Och det är som
kör de paleo då?
Nej, de gör ju inte det. Utan de har ju varit, eller en av mina tvillingbrorsor har ju fastat. Han har kört periodisk fasta och det funkar för honom. Så han har inte så mycket problem med sin sjukdom. Cool. Men den andra brorsan hade, han var här nyss. Och då hade vi en ganska så... Ja, men kämpig period när han liksom föll ihop och var tvungen att åka in till akuten. Och
det på den nivån?
Ja. Och han hade lite lågt blodvärde på grund av en medicin han tog på grund av den här sjukdomen då, som han inte får ta för länge, som han hade tagit för länge, du vet. Och så hade han fått magsår på det. Och så, du vet, var det som en, ja, men, liten härva, så att han fick ju verkligen ett wake-up call också. Lite så här, okej, vad behöver jag göra nu för att liksom, ta hand om mig själv och min kropp, på tal om det du har pratat om då. Och då så har jag börjat googla. Och så sen så bara på antiinflammatorisk kost. Och så landade jag då i paleo.
Och det häftiga tycker jag, där har det hänt väldigt mycket de senaste åren.
Mm.
Och jag vet inte om det finns så mycket forskning på den, men det finns ganska mycket så här spännande så här, ja, men, historier med folk som har lyckats reversera mycket sjukdomar själva. Mm. Och extremaste exemplet där är med folk som heter carnivore.
Ja.
Att man i princip bara äter kött.
Mm.
Det finns en amerikansk tjej, eller kanadensisk tjej, som har haft något liknande problem som du beskriver med dina bröder där.
Mm.
Så allvarlig autoimmuna sjukdomar, betonar att bryta flera leder när hon var tonåring.
Mm.
Och idag helt symptomfri när hon bara äter kött.
Exakt.
Vilket är helt sjukt. Ja. Man, så här, hur funkar det? Borde vi inte få i oss lite blåbär typ i alla fall eller någonting? Så här. Men äter hon det så blir hon sjuk på en gång. Jättefascinerande. Så just för autoimmuna sjukdomar verkar det...
Mm.
Och det finns massor med exempel på liknande historier. Mm. Det är inte bara en historia. Nej. Så. Men många verkar må bra på bara kött.
Det gör de. Och jag frågade också lite på min Instagram och frågade bara lite kort. Alltså, men, någon som provat det här, vad tycker ni? Och jag fick ju sån här, du vet, solskenshistoria. Alltså, jag åt API under ett år. Och sen efter det här året så hade min mag och tarm läkt. Och då kunde jag sakta bara introducera också andra maträtter som jag inte kunde äta förut. Förutom gluten. Men det här kan jag äta nu. Alltså, vet du, det var väldigt mycket stories liksom, kring att man kan återintroducera saker.
Ja, för det är väl allas dröm. Man vill väl inte behöva leva på carnivore. Nej. Det är ganska trist att bara äta kött varje dag.
Men om man kan göra det något år.
Ja, alltså, då kanske man kan äta mer saker sen.
Ja, exakt.
Ja, men det där tror jag är en av vår tids stora problem. Jag tror kanske också en anledning till att vi har så mycket med psykisk sjukdom och allt vad det är. Vi tar inte hand om våra kroppar.
Nej. Och vet du, magen, det är vår andra hjärna.
Mm.
Alltså, magen behöver må bra. Alltså 80-90% av allt serotonin, lyckohormon, tas ju upp i tarmen.
Mm.
Så magen behöver må bra, så det är skitviktigt. Så att jag tänker att mycket så depression och sånt, det kan också bero på liksom magen. Vår mag- och tarmhälsa, tror jag. Så, och det är något nytt som jag forskar i och kollar lite och läser
men,
lite
men
om.
Men apropå paleo, en gäst som du borde med, Jonas, som fasiken heter Paleo Institute, tror jag han driver.
Mm. Ja, snyggt.
Jätteduktig på sånt här. Det är värt att kolla upp. Kan vara en bra gäst.
Det är faktiskt min nästa fråga här. Vi är ju inne på de sista frågorna här. Så min nästa fråga är ju faktiskt då vilken, vem du hade velat se gästa Lyckopodden.
Ja, men apropå de där grejerna, ta Jonas. Han är svinduktig.
Ja,
vad heter han? Är det Karlsson? Nej. Nej, det är helt långt bort hans efternamn.
Ja, men,
han är svinduktig i alla fall, jättepåläst, superduktig.
Ja, men tack. Bra.
Han kan säkert få dig att äta mer lever och sånt där också.
Ja, exakt. Till slut.
Jag har försökt, jag tycker inte alls det är gott, men det är nyttigt
det tydligen. Säger, det tar emot, men ja, man kanske får göra det. Vi får se. Om man har några bra recept kanske.
Ja, visst.
Ja, nej, är något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
Nej, har det så kul hörni.
Ja, men... njut av livet.
Ja, men njut för fasken innan det är slut. Man vet aldrig.
Ja, verkligen. Ja, nej, jag säger bara tusen tack till dig för att du kommer gästa mig på Lyckopodden.
Ja, men tack själv, jättekul att vara med.
Gud hörni, vad det kändes som att vi hann beta av mycket på det här avsnittet under bara en timme. Motivation, hotivation, relationer, sårbarhet, kost och massor av lyckotips. Ja, ett helt fullspäckat avsnitt. Och jag undrar ju såklart hur det här avsnittet landade i dig. Skavde det någonstans? Var det något du kanske gillade? Eller till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några avsnitt framöver, då skulle jag önska att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram, Lyckopodden heter vi där, men också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då missar du ingenting. Det kan jag lova dig. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig.